Gott att se er alla här idag. Vi har ett spännande tema och samtidigt är det lite med bevan som man talar över ett tema som sex och sällskapande. Guds plan för sex och sällskapande. För det är ett känsligt tema, speciellt i dagens värld där många saker är lite hur som helst. Så är det viktigt att vi ändå vågar tala om det här, och det är därför som vi tar upp det faktiskt ett år efter att vi hade den här serien. Jag kan kort förklara det. Vi hade Togetherness-serien då förra våren, men sen har jag haft hosta, långvarig hosta i två etapper över 5 månader under förra året. Och gång på gång när jag hade tänkt ta det här så hamnade jag sen och skjuta upp det. Så nu skjuter vi istället in det här mitt i allt, så det blir en söndag där vi har Togetherness Revisited och talar om Guds plan för sex och sällskapande. Den delen vi inte hade när vi hade serien. Men jag ska uppmuntra dig för att få helheten och förstå liksom helheten av det som Gud tänker på det här området. Så gå gärna tillbaka och lyssna på undervisningarna. De finns på Spotify och iTunes och you name it, alla de här tjänsterna. Så kan man hitta Metzkos undervisning. Vi talar om singelskap. Vi talar om Guds ramar för sällskapande, hur man sällskapar som kristen, hur man hittar den rätta, om äktenskap. Kanske ännu var något tema där. Då får du helheten av det här. Och samtidigt vill jag säga före vi går in i det här att vi talar inte om det här temat för att fördöma någon, för att skapa liksom en dömande ton eller pracka ner kring synd. Vi talar inte om det för att slå ner mot någon. Vi talar om det för att för Gud så är människan det allra viktigaste. Människan är en dyrbar skatt som Gud har skapat, och han vill det allra bästa för människan. Därför har han också gett riktlinjer, direktiv. Han har berättat för människan i Bibeln vad det goda livet är, hur man kan leva det goda livet. Och det här handlar alltså helt enkelt om att vi är på jakt efter ett liv som fungerar så som Gud hade tänkt det. Ett liv som ärar honom, ett liv i helighet, men också ett liv som är bra för oss och för andra människor omkring oss. Och jag skulle säga också att ingen av oss är fullkomliga på det här området. Om vi ser tillbaka de som är gifta, på tiden när vi sällskapar, eller vi ser på oss alla som lever i en översexualiserad värld. Ingen av oss har varit fullkomliga. Så på sätt och vis talar vi till oss alla. Så det här är inte mot någon eller för att trycka ner någon. Det här är för att få ta reda på tillsammans vad det goda livet är. Så med det sagt så ska vi tala om Guds plan för sex och sällskapande och hur han har tänkt det. Det första vi ska säga idag är att sex är en god gåva från en god Gud. Har du någonsin tänkt på det att sex är Guds idé? Det var han som kom på det. Han skapade. Det är inte djävulens påfund eller någon annan. Liksom. Det är, sex är Guds idé. Det står så här i första Moseboken 1:27-28. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem: var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Gud skapar människan till sin avbild och väver alltså in någonting av sin natur, sin skönhet, sin komplexitet och kreativitet i människan. Människan är skapad god att avbilda Guds egen godhet, kärlek och storhet. Så hur människan fungerar, om du tänker efter, i sitt oförstörda tillstånd speciellt, hur attraktionen mellan man och kvinna, kärleken, hela den dynamiken med sexualiteten och intimiteten, den är nedlagd i människan av Gud själv. Och det intressanta i det här, har du tänkt på det, att sen välsignar han dem och ger dem det här uppdraget. Var fruktsamma och föröka och uppfyll jorden. Har du tänkt på att Gud i samma andetag välsignar mannen och kvinnan och basically säger: gör barn, ha sex. I samma andetag. Det är välsignat. Det är någonting från Gud som han välsignar. Det är ingenting vi egentligen behöver skämmas för eller se ner på. Eller som kristna tänka att det är någonting smutsigt eller dåligt. Det är någonting som Gud välsignar. Det är en god gåva från Gud. Han uppfann det. Och han ska kunna göra det precis som han vill. Eller vad? Han är Gud. Han skapar världen. Han ska kunna göra det tråkigt. Han ska kunna göra det fullständigt känslokalt. Eller automatiserat. Liksom bara, så, nu blir det bara en. You name it. Han ska kunna välja precis vilket sätt han vill. Men han valde att göra det till en sån här komplex, vacker, skön, intim helhet som också är en njutning för människan. Det är ganska otroligt. Gud valde det helt medvetet. Det var inte en slump. Det var inte Darwin. Det var liksom inte evolution. Det var Gud som valde att så här ska det vara. Och det är också efter den här dagen i skapelsen, efter alla de andra dagarna, så säger Gud, och han såg på det och det var gott. Det är efter den här dagen när han har skapat människan och han har gett dem det här uppdraget att vara fruktsamma. Det är den dagen som han säger och se, det var mycket gott. Så relationen mellan man och kvinna är tänkt att vara någonting av det vackraste här på jorden. Och när det är som bäst, när det är så som Gud tänkte att det skulle vara, då är det någonting som både kan, där vi både kan uppleva Guds kärlek till oss och välsignelsen i kärleksrelationen, men det är också så att i ett vackert kärleksfullt äktenskap så blir det någonting som återspeglar Gud själv för världen. Gud blir synlig genom det, genom ett äktenskap där en man och en kvinna har överlåtit sig till varandra. Det blir en bild både för de äkta makarna men också för världen hur Jesus älskar församlingen och är villig att ge sig själv helt för den. Det är någonting oerhört vackert, ett andligt större mysterium invävt också i det. Och om du läser Höga visan, vi har ju faktiskt en hel bok i Bibeln som handlar om den här kärleksrelationen, om njutningen i kärleken. Och den här boken får ju inte judiska barn läsa före de har fyllt 18 eller 16 år, för att den ansågs för farlig. Så det finns liksom en sån här en K18-bok i Bibeln, if you want. Och den boken är både en beskrivning av den här intima vackra relationen mellan man och kvinna, men det är också en beskrivning av Guds relation till församlingen. Hur han ger sig själv för församlingen för att han älskar den så högt. Och han lovar den trohet. Han kommer in som en räddare. Så förstå det här. Gud är endast god och han ger oss endast goda gåvor. Han är källan till allt gott liv i hela universum. Så när han älskar människan så högt, högre än allt annat i skapelsen, så ger han människan den här oerhört vackra, dyrbara, fina gåvan. Och samtidigt så ser vi i den här världen en översexualisering. Där det fina och det vackra blir någonting billigt och ytligt som du delar med vem som helst. Eller konsumerar hur som helst. Och du måste veta att djävulen kan inte skapa någonting unikt eller nytt. Utan det djävulen gör är att han kan göra en kopia och förvränga det Gud redan har skapat och gjort. Och det är det som sker. Den vackra, fina, dyrbara som Gud har skapat. Det blir en billig kopia eller en självisk upplevelse. En ytlig vara att konsumera eller en rättighet som ska förbrukas. Och allt för den egna tillfredsställelsen. Och det är väldigt långt ifrån det som Gud tänkte. Och därför är det jätteviktigt att vi pratar om det här. För det är lätt att det går fel i en värld som ser ut som den som vi lever i. Det är väldigt lätt att vi som kristna blir påverkade av världen omkring oss. Och inte förstår vad som är verkligen gott för oss. Därför det andra vi måste säga det är att sex är en värdefull och ömtålig gåva som behöver beskyddas. Så samtidigt som du har fått en värdefull och glädjegivande gåva i sexualiteten, så är det någonting av det mest ömtåliga, sköra och finkänsliga vi har. Det kan väldigt lätt att skada. Det kan väldigt lätt tappa det vackra och det fina om man hanterar det hur som helst. Och det är därför som Gud är så mån om att vi beskyddar den här dyrbara gåvan i relationen. Och det är så, om det är så att Gud har skapat det, han har designat det precis hur det ska funka, så vet han också hur det fungerar bäst. Hur det blir till största glädje, till största välsignelse för människor. Jesus själv säger så här i Matteus 19, vers 4-6. Han svarar, har ni inte läst att skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna? Och sa han, därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska vara ett kött. Så är det inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Den kristna och den bibliska bilden av sex och kärlek är oerhört vacker, tycker jag. Den säger att sex och den sexuella, intima relationen är så dyrbar och vacker. En sån gåva att den är menad åt endast en person, ditt livs kärlek. Om du tänker på vad som är dyrbart i ditt liv, dina allra dyrbaraste egodelar. Om du börjar med någonting billigt, det kanske du lätt kan ge bort åt någon, eller du delar med dig av det, eller du visar vad det finns i ditt hem. Men ju dyrbara dina egodelar är, nu kanske jag vet inte om det är någon här som har jättedyrbara egodelar. Jag hörde någon gång om någon som investerar i guld och har guldtackor hemma och så vidare. Men jag tror inte att om du har en guldtacka hemma så berättar inte du det åt vem som helst. Det är inte så där som att, och här har jag mina guldtackor på hög och där är nyckeln till skåpet där jag har guldtackorna. Utan du bevarar det. Ju dyrbarare det, desto mer bevarar och beskyddar du det. Om du har en helt vanlig bil så är det inte så svårt att låna ut den. Jag bara lånar den liksom. Om den är gammal så är det ännu enklare. Men ju dyrbarare bil du har, jag vet inte om du lånar din Ferrari åt vem som helst eller din Lamborghini eller din lyxjakt som kostar 100 miljoner. Det är inte så där att du bara, ja men ta min lyxjakt och kör ut med den på havet. Det är ingen skillnad om du kan köra eller om du har gjort det förut. Bara kör. Njut av livet med min lyxjakt. Nej, det gör du inte. För att den är för dyrbar för att göra det. Ändå så hanterar människor i den här världen sex som är kanske den dyrbaraste gåvan Gud har gett relationer. Som, bara kör. Bara testa. Det är som att dra Guds dyrbara gåva i smutsen. Tyvärr om jag är ärlig. Du gör någonting som inte är bra. För dig och inte för den andra relationen. I relationen. Jesus säger att det här är så värdefullt att det är värt att beskyddas och bevaras mycket högt för att ge det som gåva till den människan du älskar livet ut. Varför är det så här? Jesus säger att de två ska bli ett kött. Det är inte längre två utan ett kött. Här handlar det om att bli förenade emotionellt, själsligt. Vi talar om det i de tidigare undervisningarna också, hur vi lär känna varandra mer och mer och man växer i att överlåta sig, lära känna den andra, överlåta sig först på andra plan, före man ger sig helt åt varandra fysiskt. När man har lärt känna varandra och man är beredd att överlåta sig och säga jag älskar dig, jag är beredd att älska dig livet ut, sen ger man den här gåvan åt varandra. Och orsaken är den här. När Jesus säger att de två blir ett kött så är det inte bara fysiskt, det är ett känslomässigt, intimt, starkt band som bildas mellan två människor. Som binder samman två människor med varandra. Så andligen räknar Gud de två som har sex som ett kött. Han räknar dem som ett. Så tätt sammanbundna blir de. Det är en enhet som inte ska rivas isär. Så sex är från Guds perspektiv som lim. låt oss säga superglue. Sex är som ett lim som förenar två människor. Får vi upp här en bild på lim. Vi limmar ihop trä med superglue. Så om du föreställer dig att du limmar ihop två träbitar och sedan drar isär det, om det är ett starkt, starkt lim, så det är inte bara så att ja, vi bara skiljer på det här och så är allt som det var förut, utan det lämnar spår. Limmet åker med, träet åker med när du har limmat ihop någonting med väldigt starkt lim. Och här är också en bit av en limmad träbit. Där har en stor del av träet åkt med när man drog löst den här pinnen. Om du binder ihop dig i förtid med någon och sen bryts det upp och upprepas, så kommer den här träbiten att se bara mer och mer söndrig och upphackad ut. Och vi tänker att nej, det syns inte utanpå, det lämnar inga spår. Men till och med vetenskapen bevisar att de hormoner, de ämnen som frigörs i hjärnan, de fungerar inte korrekt efter att man har limmat ihop och dragit isär det många gånger. Det är bland annat vasopressin och oxytocin som är de här hormonerna, ämnena, kemikalierna som frigörs i hjärnan och som skapar ett jättestarkt känslomässigt band med den människan du har sex med. Men när de rivs upp, bryts upp, limmas igen, bryts upp, så skadas, så jag säger, det här är rakt från en forskningsartikel, så skadas förmågan att knyta an till en annan person på djupet. Alltså den förmågan att knyta an på djupet och lita på en människa och ha det där samma djupa bandet, den skadas när det görs upprepade gånger. Någon liknar det vid tejp, vid klistret på tejp. Första gången du drar en ny tejpbit och klistrar den så sitter det ganska hårt. Men om du drar löst den och klistrar igen och igen, till slut så tappar den förmågan att klistra. Och det här gäller också andra alternativa sexuella element i livet. Det här är inte bara nu för dem som någon dag sällskapar och inte gifta ännu. Utan tar du in andra sexuella element som konsumerar porr eller någonting annat, så har det samma förmåga att frigöra de här ämnena i hjärnan och förstöra din förmåga att knyta an till den du verkligen borde älska. Så jag talar inte bara till dem som någon dag ska sällskapa eller de som söker den rätta i livet. Det här gäller oss alla, vilka element vi tar in i livet. Det knyts band mellan människor och de här banden sitter kvar också efter att du har gjort slut med någon, efter att du har gått vidare. Det finns band som blir kvar och det är en av de vanligaste orsakerna till problem i både relationer senare och äktenskap senare. Det är det att människor funderar på, men hur var det med den? Hur var det när jag var tillsammans med den eller hade sex med den? Och det blir en jämförelse och du kommer alltid att fundera, vad är bättre? Kan jag få någon bättre i framtiden? Och det här skapar problem i äktenskap rent praktiskt, bara så som det är. Varje gång du har sex med någon så ger du bort en del av dig själv. Du ger dig själv, inte bara den här angåvan, du ger dig själv som gåva åt den andra. Fördjupar bandet, limmas ihop. Det som skulle vara dyrbart för relationen till just den här ena enda människan i ditt liv, så är inte mera unikt efter att det har hänt många gånger. Det är inte samma längre. Det intressanta var att när jag jämför nu, jag googlar och kollar vad finns det för forskning på det här området. Det fanns så mycket mera idag än vad det fanns för bara 5 eller 10 år sedan gällande det här. Bland annat så har man kommit fram till att personer som aldrig haft sex med någon annan än sin man eller fru upplever sig som mycket mer lyckliga i sitt äktenskap än de som har haft flera sexpartners under sitt liv. De som har haft mer än 6 olika partners och uppåt därifrån upplever sig som minst lyckliga i parförhållande eller i äktenskap. Forskning säger också att de som väntade med sex till äktenskapet upplever mer tillfredsställelse, bättre kommunikation, mindre tankar på att skilja sig och bättre sexkvalitet i relationerna. Och chansen är också mycket större att de som bor sambo har andra sexuella relationer vid sidan om, alltså är otrogna. Enligt den här två olika forskningar jag hittade. Så det är ganska tydligt, det är inte bara Bibeln som säger det, utan människans erfarenhet nu för tiden också säger det, att det här är någonting som är kört och som påverkar din möjlighet att ha det lyckligaste tänkbara äktenskapet resten av livet. Det som då många kristna par speciellt frågar sig, att var går gränsen? Var går gränsen? Vad får man göra, vad får man inte göra? Egentligen kan man säga så att allt i den fysiska relationen i ett förhållande, alltså som vi har talat i de tidigare delarna, så behöver man först växa nära varandra som vänner, själsligt, emotionellt, lära känna varandra, mer och mer växa i relationen, och så får ömhetsbevis på olika sätt, närhet också komma in. Men det som vi säger är att allt i den fysiska relationen som pekar framåt mot sex i äktenskapet, är det vist, är det meningen att spara tills man säger ja vid altaret? Där var vanliga fysiska närheten och ömhetsbevis går över till begär och lusta. Man vill ha den andra, ha mer av den. Det är egentligen där gränsen går. Så det räcker inte att säga, det är ett bra råd i sig, som jag också hörde för länge sedan, liksom att rör inte sådana områden som täcker baddräkt eller bikini. Det är ett bra råd i sig. Men för en kristen, om du vill leva rent och heligt inför Gud, så räcker det inte att bara säga det. Det är ett bra råd, men vi behöver säga att vänta lite. Det som väcker begär och det som drar och säger att jag borde gå längre här, det behöver jag spara. Jesus säger så här, ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i henne. Jesus säger att det här är ganska allvarligt. Det gäller oss alla. Gift som ogift, sällskapande eller singel, det gäller alla, för att begära någonting som alla upplever i livet, mer eller mindre. Varenda en, så gott som varenda en, hamnar att kämpa med begär i något skede i livet. Och frågan är, vad gör vi med det? Tar vi det på allvar och ser vi att det här har förmågan, potentialen att förstöra för de viktigaste relationerna i livet? Allt som kan kopplas till ett begär av karaktären, jag vill ha mer av dig. Allt som leder vidare mot sex hör till äktenskapet. Hånglande, känna på varandra, intimt smekande, utdraget kyssande. Allt det som liksom går över från vanliga ömhetsbevis, du är viktig för mig, till jag vill ha dig. Det behöver man spara. Det är designat av Gud. Det är fortfarande designat av Gud. Obs! Det är designat av Gud för att i äktenskapet leda ett par in i den intima och vackra fysiska relationen som är unik endast för de två. Så det är designat av Gud, men han har tänkt det för ett visst syfte. Du kan jämföra det med eld. Min mamma sa väldigt många fina saker. Bland annat så sa hon, det var den korta sexualundervisningen vi fick hemma, det var att mamma en gång sa i tonåren att kom ihåg killar, vi var bara bröder. Så det var säkert inte lätt att ha den här undervisningen. Men hon sa så här, hon använde nog inte ordet killar, det tror jag inte. Hon sa, kom ihåg pojkar, det där finaste ska ni spara sen innan ni gifter er. Det var allt. Men vi förstod precis vad hon menar. Spara det finaste tills ni gifter er. Men hon sa också om eld, så sa hon, elden är en bra tjänare men en dålig herre. Och det är säkert inte hennes påhitt, många har hört det. Elden är en bra tjänare men en dålig herre. Och det här är precis egentligen vad begär handlar om. När en eld brinner i en eldstad så ger den värme. När den är på sin trygga plats i en eldstad så ger den värme kanske för ett helt hem eller värmer människorna som bor där. Äktenskapets trygga ramar är en eldstad där både kärleken, det sexuella, begäret och lustan är rätt och finns där för en enorm glädje och djup bekräftelse av varandra. Och den andras värde och skönhet. Men den här samma eld, tänk på det, samma eld som brinner där i eldstaden kan bränna ner ett helt hus till grunden. Vi talar om begäret. Samma eld, om den inte har ramar, om den inte brinner på rätt ställe, kan bränna ner alltihopa. Det som går över gränserna, det här gäller för dem som sällskapar, det gäller för dem som är gifta, de som kämpar med porr. Där var begäret för någonting annat än din fru eller din man får brinna mer och mer, så kan det bränna ner hela huset. Och det är allvarligt. Det är därför som Jesus säger att hej, no kidding, om det här, om du inte får koll på det här, så är det bättre faktiskt att du hugger av en lem och slänger bort den. Det är så allvarligt han säger det. Nu tror jag inte att han menade bokstavligen liksom att gör det fysiskt, hugga av en lem. Det är en sorts hyperbol, som man säger i teologi, en förstoring, en förstärkning för att säga det här är extremt viktigt att ni tänker på det. Och det är så med begäret. När man börjar experimentera med begäret så flyttas gränsen alltid lite längre och längre i den fysiska relationen. När man tänder den här elden och den börjar brinna så flyttas gränsen mer och mer och mer. Elden är naturlig och skapad av Gud, men den är till för sin rätta plats i äktenskapen. Om du tänder den här elden för tidigt, så kommer den också att börja brinna mer och mer snabbare i relationen. Det är lite så, det var någon som sa att om du tänder stubinen till en bomb, så du kan inte liksom återskapa stubinen mer. Att fast du på något vis skulle lyckas släcka stubinen, så har det ändå brunnit så här mycket av stubinen. Och nästa gång du tänder den igen, så börjar du där var du blev och stubinen brinner igen mot bomben. Så om man experimenterar med det så kommer man hela tiden närmare och närmare det som i Guds ögon får tänkt för äktenskapet. Och det handlar för oss som är kristna speciellt, för oss som vill leva heligt. Vi hade ju en serie i början av året om Guds helighet och Gud kallar oss till helighet. Det här hör ihop med det i högsta grad. För var och en av oss, hur kan vi leva heligt så att vi ärar Gud med våra liv? Rent inför honom. För det är där som livet blomstrar. Och hur kan vi för det andra respektera och älska den andra människan så högt som möjligt? Det handlar inte bara om mina gränser. Det handlar om att jag kan ta ansvar för att beskydda den andra människan och den människans gränser för att jag älskar den. Genom begäret och genom att tända den här elden så kan du knyta ett starkare band till personen än vad du har lovat trohet ännu. Det här märkte jag första gången jag sällskapade, även om vi hade tydliga gränser. Vi var båda kristna och visste vad vi inte skulle göra och inte ville göra. Men jag kommer ihåg det att när den fysiska relationen blev djupare och djupare så blev det också ett band redan då. Och det var svårare att se tydligt och klart om den andra människan, är det här den människan jag ska dela livet med? För du har redan börjat knyta ett band. Och då är det svårare att bedöma och utvärdera, kommer det här att funka på lång sikt? Så det kan vara att det förblindar en när man gör det för tidigt. Därför behöver man tala om gränserna i god tid. För en kristen så bygger kärleksrelationen på att verkligen älska och respektera den andra. Och förtroendet att du vill det bästa för mig. Jag vill inte ha någonting mer av dig än vad som är rätt och jag vill det bästa för dig. Sen behöver man ju inte gå så nära gränsen som möjligt. Det är inget smart sätt att leva överhuvudtaget. Om du tänker efter. Tänk dig ett stup liksom och jag är där med min lilla kille på 2,5 år. Det är inget smart sätt att leva så där. Där är stupet. Nej men, jo, gå och titta bara. Gå och titta hur det är. Gå och titta hur djupt det är. gå inte så nära gränsen som möjligt, håll en viss marginal. Ett område som vi inte kan behärska helt och hållet, där känslorna lättar över, där ska jag inte gå och försöka balansera på staketet liksom. Utan där är det bättre att hålla en viss marginal, därför för att jag älskar och respekterar den andra människan och för att jag älskar och respekterar Gud. Så kan man säga så att det som folk ångrar i efterhand, det är inte allt som de inte gjorde, allt som de sparar. När man kommer till äktenskapet, då ångrar du inte liksom att vi sparar allt det här tills vi gifter oss. Det folk ångrar är allt de gav bort för tidigt av den här gåvan. Allting som du sparar av den här gåvan till den du gifter dig med och delar resten av livet med, allting som du kan spara dit, så blir unikt för er. Det som du har gett bort redan tidigare, oavsett i vilket skede av en relation, det du har gett bort, det kan vara sånt som inte är unikt för bara er. Det kan vara att du har delat det med många andra redan. Allt du sparar, så har du kvar. Det är unikt för den relation du har med din livskamrat. Så kanske någon frågar så här, kan man sova i samma säng eller i samma rum medan man sällskapar? På sätt och vis kan man säga ja, det kan man väl göra, men det är ingenting som Bibeln eller kristen tro kan rekommendera. För att du kan inte egentligen göra det i det långa loppet utan att begäret väcks. Att leva helt och hållet heligt och rent gentemot den andra, så behöver du hålla en sån gräns som du kan hålla, som du på riktigt kan respektera den andra med. Det var en kille som berättade åt mig, vi hade en diskussion om det här, och jag startade en åsikt att man ska inte dela säng, inte resa tillsammans på tu man hand, inte leva sambo före man gifte sig. Och så talade vi om det här och diskuterade. Han var så här, nej, det där tror jag inte, det där står inte rakt i Bibeln. Så där står det inte. Han var jättestark på sin sak. Att det står inte i Bibeln att man inte får sova i samma säng, och det där är nog inget problem liksom. Samma kille kom sen flera veckor senare, eller var det månader som gick, han sällskapade med någon då på den tiden och nog gifte sig med den personen också. Men han kom till mig och sa, ah, Stefan, kan du be för oss att vi har så svårt med begären nu. Så när vi sover i samma säng, det är så lätt liksom att begäret ens som man vill känna på varandra. Jag var så där som den här afrikanska som är kärnan, världens mest följda Instagramkonto. Han bara så här, liksom att på riktigt, du kom och du sa att det här är inte något problem, Bibeln förbjuder inte det. Och sen, kan du be för oss? För det är så svårt. Och det här som det är, de här gränserna finns där för att skydda oss. Inte för att göra livet jobbigt. Om du liksom förstår dem från Guds perspektiv, vad han har tänkt, så är det för att han vill det bästa för dig. Han vill att någonting ska bevaras heligt, unikt och för det där rätta tillfället i ditt liv. För mig var det helt självklart när vi sällskapet inte dela säng. Vi reste inte på tu man hand. Det är jättetråkigt, vi vill resa jättemycket. Ta med vänner. Vi hade jättekul. Tog med vänner när vi får vandra till Island. Vi sov alla i ett hotellrum i olika sängar. De var gifta, vi var inte gifta. Det gick hur bra som helst. Sen får vi ut och vandra. Hade egna tält. Okej, man bär 3 kilo extra. Men det är värt det för helighetens skull, för renhetens skull. För jag är inte säker. Jag var inte säker då när vi var och vandra. Är det här den människan jag kommer att dela resten av livet med? Då vill jag respektera Miriam, värdesätta henne så högt att jag inte försöker ta någonting av henne eller ge någonting som jag inte kan stå för med mina ord. Som jag inte kan stå för och lova att hon kommer att få resten av livet. Det gick hur bra som helst att bära ett extra tält, sova i olika tält och ha hur kul som helst på en resa. Det går att ordna det praktiska om du vill leva heligt och rent inför Gud. Och hur är det med att bo sambo då? Den sista frågan här innan vi slutar. Ska man som kristna bo sambo? Den här frågan har luckrats upp massor. Och kristna tänker det ena och det andra. Jag tror att det egentligen handlar om precis detsamma som den föregående frågan. Om att leva heligt och rent. Kan man som ett sällskapande eller förlovat par bo i samma hus och kanske sova i samma säng utan att man går för långt? utan att man med sina gärningar lovar mer än man med sitt hjärta och med sina ord har lovat. Alltså trohet livet ut. När du har sex med någon eller när du går in på det sexuella området med begäret, så lovar du någonting med din kropp som du kanske inte kan stå för med ditt hjärta och dina ord. Hänger du med? Det betyder att det är nästan omöjligt, så gott som omöjligt, att leva rent och bo sambo. Jag tror inte att det funkar. Dessutom som kristen, så du är inte ansvarig bara för dig själv. Det är den här världen som är individualistisk. Men ditt exempel, Bibeln säger att du ska inte med ditt exempel leda en bror eller syster på fall. Det du klarar kan det vara att någon annan inte klarar. Du kan inte med ditt exempel leda någon annan på fall. Men du kanske säger, men om vi vet att vi ska gifta oss, det ska ändå bli vi. Och för det första så vet inte du det före du gifter dig. Du vet inte 100% säkert före du säger ja vid altaret. Jag har levt inte så jättelänge, men tillräckligt länge för att ha sett flera par där bröllopets datum var lagt. Bara veckor innan så kommer man fram till att det här är inte rätt, det här är inte ändå vi. Det, man kan säga att det är sorgligt, men det kan också vara en räddning. Tänk att de kom fram till dig tid före de gav löfte. Men du vet inte före du har gett löfte. Och det finns ju en orsak till att du inte ännu har gift dig då. Om du säger att ja, vi vet att vi ändå ska gifta oss, då finns det ingen orsak att inte gifta sig. Eller hur? Jordan Peterson uttryckte det så här. Jordan Peterson är inte uttalat kristen, men han har väldigt mycket bra tankar och kanske en traditionell syn på många sätt, men han är ju världskänd filosof vid det här laget. Och han säger så här: när du bor tillsammans med någon men inte gift, alltså när du bor sambo, det du egentligen säger och uttrycker det, du kommer att duga tills vidare, och jag antar att du känner på samma sätt om mig, annars skulle vi bara gifta oss, men vi kommer att reservera rätten att byta ut varandra för ett bättre alternativ när som helst. Så länge du inte har gift dig så finns alltid den dörren öppen att kommer det någonting bättre. Orsaken egentligen för att man inte gifter sig är för att man inte är säker och för att man vill hålla dörren öppen. Annars ska man bara göra det. Och det är samma, då gäller samma sak när folk säger att jag vill bara testa på. Vi vill testa att det funkar. Och det låter helt logiskt. Testa så blir det bättre. Men det är inte samma sak som att testa en bil eller testköra en bil, att testa på att leva tillsammans. Samboförhållande är ett dåligt sätt att testa om man passar ihop. Det är inte samma som att vara gift. För när du är gift så har du lovat den andra trohet livet ut. Du har lovat att fast jag kommer att se skavankar i ditt liv, fast du misslyckas, fast jag ser dina sämsta sidor, så har jag lovat att jobba på den här relationen och få det att funka, eller hur? Men när du bor sambo så måste du alltid hålla i bakhuvudet att bakdörren är öppen. Det betyder att det blir aldrig optimalt att lära känna vem den andra helt och hållet är i ett samboförhållande. För du behöver på något sätt vara reserverad och fundera. Kommer den andra att överge mig? Kommer den andra, om jag är fullständigt mig själv, om det och det händer, eller om jag inte skärper mig, om inte, kommer den andra då att välja någon annan och lämna mig? Så enligt forskning, det finns massor av forskning nu för tiden och statistik som säger att bo sambo ger inte en starkare grund för ett äktenskap. Det gör inte det lättare att ha ett bra äktenskap, utan snarare är chansen större att man skiljer sig i framtiden. Det är bara pure statistics. Det blir inte bättre av det. Dessutom finns chansen att du stannar kvar i ett förhållande som inte du borde vara i mycket längre. Alltså chansen att du stannar där, du blir fast för att ja, men nu har vi ju redan flyttat ihop och alla mina grejer är här och är det så jobbigt, det är ett så jobbigt beslut, jag bara skjuter upp det. Det kan vara att man blir kvar många år i en relation som inte är meningen. Och det här är helt vad heter det, bortsett till och med från våra kristna värderingar och vad Bibeln säger. Att bo tillsammans före man gifter sig, så säger dessutom forskningen, gör chansen större för skilsmässa. Du upplever inte lika starka och tillfredsställande äktenskap. Sexlivet hos de som gifter sig är bättre, och troheten mot sin partner är större när man gifter sig. Så tyvärr så både statistiken och att leva rent inför Gud är emot det att bo sambo före man gifter sig. Det finns massor, du kan googla, du kan fråga ChatGPT eller vem du vill att ta fram informationen, men det finns hur mycket som helst på nätet som talar för det. Och det är inte bara kristna röster. Världen börjar vakna upp till det att hej, vänta lite, det här är inte en bra idé för att gifta mig. För det tredje och för det sista vill jag säga, för det vi avrundar, Gud är oerhört nådig och han är stor. Han är sanning, och vi har talat om vad sanningen säger nu, vad som är bra för människan, vad som är det goda livet. Hur du har största chansen att lyckas och bli lycklig i livet, det är vad vi har talat om. Samtidigt så har de flesta av oss misslyckats på något sätt på det här området. De flesta har gjort en tabbe någonstans, de flesta har inte kunnat hålla gränserna. Eller man har tidigare erfarenheter, före man till och med var kristen, som man nu funderar att vänta lite, jag har ju alla de här erfarenheterna, vad ska jag göra med det? Då vill jag bara säga åt dig att Gud är större också än dina erfarenheter. Guds kärlek är starkare än det du har gått igenom. Vi ska inte utnyttja det som en orsak för att göra vad som helst, men jag vill bara säga det att Gud älskar dig djupt, han är på din sida. Och han är för dig och han vill det bästa för dig. Det betyder att han kan hela dig, han kan upprätta dig, han kan återställa det som den här världen har tagit ifrån dig, det som tidigare erfarenhet har tagit ifrån dig. Hans förlåtelse är stark nog för vad än du har gått igenom. Och han älskar dig och han är här för dig. I allt det här så tror jag att Jesus bara vill förmedla åt människorna. Jag har gett er en god gåva som ni behöver bevara och beskydda, men jag är också med er. Oavsett när det går bra eller när det går åt skogen, så är jag på din sida och jag kan förlåta dig. Jag älskar dig högt. Därför finns det också idag helande här. Det finns förlåtelse för dig som upplever att saker gick inte som du hade tänkt och jag vill ta en ny start, en ny början. Gud är här för dig. Han förlåter dig och han kommer att hjälpa dig. Han kan återställa dig fullständigt för att han älskar dig.